Nu fick jag en brun.
Nyfiken brun. Det här är Nyfiken brun. En podcast med Iki Gonzales Magnusson.
Yes, box. Iki, du brukar inleda.
Ja.
Du får göra det även denna dag.
Men tack och snällt. Hej och välkomna till Nyfiken brun. Vi sitter hemma hos Malin i Göteborg. Käkar vindruvor, dricker bubbelvatten. Och vi har en gäst med oss som alltid, som vi är nyfikna på. Vem är du?
Ja, Salem är jag. 25-årig energisprudlande bergsjönsbrud, typ.
Härligt och välkommen hit. Ja, vad är vi nyfikna på? Massa saker vad gäller dig, Salem. Bland annat en CE-uppsats i statsvetenskap. Jag hoppas jag sa korrekt nu, som du har skrivit, som heter Don't Touch My Hair.
Ja, just det. Mm.
Vill du berätta hur kom det sig?
Just det.
Att du skrev det.
Jag har en handledare som har bott i USA i 12 år och undervisat på ett universitet där. Och hennes bästa vän är afroamerikan. Så hon, ja, de har haft en resa ihop och hon har fått en liten insyn i det här med att vara svart kvinna och de problem man kan möta i en vit miljö, typ. Mm. Och då pratade vi om hår en gång, och då sa hon att när hon undervisade på universitetet i USA så hade de svarta tjejerna, de hade rakt, platt, långt hår. Så när hon kom till Sverige och undervisade på mitt universitet och så såg hon att ja, jag gick i den klassen men jag hade det här håret. Och då blev det så här. Nu måste jag fråga henne.
Ja. Och när du säger det här håret får du förklara, ja. För lyssnarna ser ju inte. Eller ja. Jo, vi kommer lägga upp bild också. Men, ja.
Alltid bra att vara tydlig.
Tydlig.
När du säger det här håret, vad, ja. Berätta om det. Vad, om du skulle beskriva det här håret, vad är det?
Väldigt krulligt afrohår. Ett sånt där hår som känns lite som bomull. Krymper. Väldigt mycket. När man drar ut det så blir det ungefär 4 gånger längre. Sånt kompakt bomulls afro har jag. Så att då börjar vi diskutera lite om de olika betydelserna bakom afrohår. Men också andra svarta frisyrer som dreadlocks, rastaflätor, inbakade flätor. Och hur det krockar med bilderna av en professionell person. Och de negativa betydelserna bakom. Allt ifrån att man ska vara gangsta till ovårdad, hippie som röker på och inte bra.
Alltså som folk tänker om en, precis. Bara beroende på frisyren helt enkelt.
Ja, och i den här vevan då så gick den amerikanska armén ut med nya hårkoder för sina anställda. Och då hade man förbjudit då afron, dreadlocks, inbakade flätor. För att de var ovårdade och oprofessionella. Så då gick då den amerikanska staten ut och sa det här. Och det blev alltså ett ramaskrik efter det. Så att då gick till slut, ska vi säga, försvarsministern gick ut då. Efter att ha hört alla de här protesterna. Och sa att men det var nog typ lite klumpigt gjort. Vi ska se över det här. Men då sparkades den första afroamerikanska kvinnan i förra året i augusti för att hon inte ville raka bort sina dreadlocks.
Så att det är en politik som är satt i praktik helt enkelt trots motstånd liksom.
Ja, precis. Och det var mycket i hur de rättfärdigade den här koden då. Då sa de att det var liksom oprofessionellt och ovårdat. Och det visar också på den synen man har på människorna som har de här frisyrerna naturligt. Att vi duger inte som vi är, typ.
Ja, det är ju helt, det är ju det konstigaste jag har hört. Eller inte det konstigaste jag har hört, men det är ju galet att man ens kan göra det och att det ändå kan sitta någon 2015 och skriva en sån sak och inte själv liksom, att det inte ringer någon klocka.
Mm. Mm.
Att bara, shit, vad håller vi på med?
Och det är precis det här som din avhandling kretsar kring, just det här uttrycket professionellt hår, ja. Eller hur? Mm. Berätta, hur har du gjort den och vad går att läsa? För jag vet ju att du har intervjuat personer till exempel och så.
Mm. Ja, först och främst var min professor då i det här fallet, hon var väldigt hård och sa att om inte du hittar de här personerna du ska intervjua så kommer ju din uppsats fallera helt. Så jag var stressad redan där i början, typ, vad hittar jag de här kvinnorna då som jobbar inom offentlig förvaltning?
Och vad menas med det, offentlig förvaltning i Sverige? Vad är det för typ av företag? Kommuner och så, ja, alltså man precis, anställd kommun, landsting?
Mm, så det var liksom socionomer, handläggare, utredare, kommunsekreterare, de här personerna då. Och oftast var ju de här kvinnorna i minoritet på de här arbetsplatserna. Och då fick de berätta om hur, ja, men hur deras arbetskamrater såg på dem och vad som brukade hända på arbetsplatserna. Så här typiska, specifika händelser som kommer åter efter varandra. Och det hade de här sjukkvinnorna gemensamt. Mm. Något som jag också fått uppleva under hela mitt liv, typ. Ja.
Men hur, ja, de kvinnorna som du intervjuade, var detta något som de, för ibland så kan det ju vara så att man inte själv har reflekterat så mycket, alltså hade de tänkt på det själva, alltså nu blir det en konstig frågeställning, men så här, inte att man så här har missat att ha gått en förbi, men ibland så är det som att, men förstår du hur jag menar, att vissa kamper har man kanske aldrig tagit, utan man har mer, hur blev du bemött när du sa att du ville skriva om det här och snacka om det liksom, var de så här, gött fan, jag har verkligen längtat efter att få snacka om det här, eller var de mer så här, aha.
Hälften av dem var positivt inställda och sa att att det var en väldigt bra ingång till en större diskussion och att de var jättestolta att jag vågade. För att min pappa själv var väldigt tveksam över den här C-uppsatsen och sa att jag tycker du ska ta något säkert kort för att det här, jag tror att det kanske inte blir bra, typ. Han var lite rädd och så. Men och de andra kvinnorna hade gjort ett medvetet beslut att antingen rakpermanenta sitt hår, platta det eller ha hårförlängningar. Men de kanske inte hade reflekterat över det, men det fanns en anledning till varför de gjorde så med sitt hår. Men ja, så det var ju sju kvinnor, de tre andra var verkligen så här, bara hade redan massa stories att berätta, typ. Och då det jag pratade om, det är ju när folk tafsar på ens hår. Hair touching. Och det är faktiskt ett fenomen som har diskuterats väldigt mycket i USA. Mm. Som inte passerar. Det är inte okej. Okay. Medan här är det liksom nyfikenhet och lite fascination, typ.
Ja, just det, att någon tar... alltså här är det mer accepterat att någon tar en i håret. Alltså en främling. Ja, okej, okay, så är det. Men i USA är det mycket tydligare liksom diskriminering eller alltså rasism.
Det är kopplat till historien. När man förslavade afrikanerna tog dem till USA så hade de väldigt tydliga regler på plantaget och huset. Och när man skulle dela upp arbetsbördan så utgick man från hudnyans och hårtextur. Så då gick slavägaren fram och radade upp afrikanerna då och kände på deras hår och jämförde deras hudton med en brun papperspåse. Och det var liksom vitheten som standard man gick ut efter. Och ju ljusare hudton man hade, desto lenare, mjukare, rakare hår personen hade, desto mer privilegierad och mer värdig ansågs den personen vara. Och då fick man jobba i mästarens hus. Men de andra fick jobba ute på plantaget då. Så det var en väldigt tydlig handling, makthandling och att visa att man var liksom över slavarna och mer bättre helt enkelt, mer värdig. Så det, ja, det kopplas då till det här. Mm. Och därför är det helt tabu att göra det då.
Du kallar det hair touching. Ja. Det är ju väldigt intressant det du säger om Sverige. Just för att, att i just Sverige så kan jag uppleva att det är liksom som att det ska finnas så lång startbana för alla. Alltså du vet så här, men vadå, jag var bara nyfiken. Eller du vet så här, jag undrar ju var du kommer ifrån för att jag är ny. Alltså jag bryr mig. Jag, alltså du vet, att man, när ska svenska samhället bara så här, det är inte okej, stopp. Du ska inte röra, det är liksom, vi ska inte ens diskutera varför eller vad du känner, utan det är bara så här, nej, du rör inte någon annans hår.
Mm.
Slut.
Ja, alltså jag är lite, jag kan också förstå, för många svarta tjejer har det varit en kamp man inte har velat ta, utan man anpassar sig direkt till de rådande normerna, så att man har en wig eller peruk, eller man kör Beyoncé helt enkelt. Och då har inte
och vad det, betyder det att köra Beyoncé och ha peruk?
Ja, 100% Brazilian hair, blonderat, rakt hår, typ. Hon lockar ibland. Nej, men så att man anpassar sig hellre, och då behöver man inte ta den diskussionen. Medans andra, som jag till exempel, som valde att gå tillbaka till mitt naturliga hår 5-6 år sedan. Får ta det här varje dag. Och vi är just nu en minoritet. Alltså svarta tjejer som har naturligt hår. Då blir det ju lite så här. Kom igen, hjälp oss! Mm. Så att vi är väldigt få. Och jag kommer ihåg, det var en kvinna som berättade att hon var på en intervju. Och hade sitt naturliga hår och kom med sitt CV. Och den här rekryteraren bara fastnat totalt på hennes hår. Och hade inte ens tittat igenom hennes CV. Och då blir man ju lite så här. Att man blir förminskad i sitt hår bara. Och även en annan kvinna när hon satt på mötet så här, skulle ha ett föredrag. Och då också så här, handlar bara om hennes hår. Och hon var så här, men jag är här för att jobba typ. Så att det finns många så här, strategier svarta kvinnor får ta då. Mm. För att överleva på de här, i de här olika kontexterna då. Trots att de har hög utbildning, trots att de... Ja, mm. Ja precis. Så att, så är det. Och det var, kom också utav en rädsla från min sida, för att jag visste att jag skulle ta examen och jag var så här, jag kommer förmodligen hamna på de här arbetsplatserna. Och då var det så här lite egoistiskt av mig, men hur kommer jag bemötas? Mm. För det kan ju vara jag.
Precis.
Så att så var det också.
Vad tror du skulle hända om Beyoncé gjorde som det?
Ja du. Jag menar, Solange har ju redan börjat syran. Men jag tror att det skulle hända mycket, för folk snackar ju redan så fort hon har typ inbakade flätor. Så kom ihåg, hade hon lagt upp en bild på Instagram och hon skulle precis ut på turné och de bara såhär, oh hell no, I don't want a ratchet Beyoncé typ. Alltså det snackas redan. Mm. Och det var ju massor med kött om hennes dotter för att hon hade afro. Mm. Massa såhär negativa grejer. Så att jag tror att folk skulle reagera väldigt negativt. Och det hade blivit en stor grej av det. Mm. Medans det finns liksom hennes syster som har gått natural och hon är lite en kämpe. Men ja, hon hamnade lite i skymyndan istället.
Alltså när du säger att ja, men jag tror folk skulle bli jävligt, ja, men reagera negativt och dissa grejer. Men vilka är det då? Är det så här en helt bland... Alltså är det vita? De vita fansen? Är det liksom fansen med bruna och svarta hudfärger? Är det så här feminister? Är det så här de som bara gillar hiphop? Alltså förstår du, vilka är det som just skulle vara så här neggiga?
Framförallt tror jag i svarta communityn. För att det är så tydliga liksom ramar av hur en kvinna ska se ut och vad som är vackert och professionellt. Man har ju sett bara helt anammat den vita kvinnans kropp. Så att många i den svarta communityn, men jag tror att även vita personer. För att man har sån liksom komprimerad bild av hur en R&B-stjärna eller en artist överhuvudtaget ska se ut. Och sen hade det nog kanske krockat lite med... Det varumärket hon har byggt upp också. Det är liksom Sasha Fierce som går inte runt med ett afrohår. Det passar liksom inte.
Så det är inte Fierce liksom. Eller?
Nej men, ja, så som hon har målat upp det. Så är det liksom inte det. Men så jag tror... Jag tror att man får... Ja men det är en sån grej undifrån. Man får bygga upp helt enkelt. Och jag försöker... peppa liksom andra tjejer att våga, att det är liksom lika snyggt som när de har rakt hår, om inte snyggare, och typ så här väldigt tydlig med kläder och sånt. Jag försöker mixa det, afrikanska kläder med alltså så här H&M kläder för att också visa så här, men hallå, normalisera det helt enkelt, att det inte är en grej typ, att man inte behöver vara radikal, även om jag tycker att man är det, med ett afro och en dashiki. Men jag vet ju att det finns ju också vita människor som också kan bli rädda av att se en sån person. För att då tänker de att, åh, nu är det någon...
Av att se någon...
Men någon med ett afro och en dashiki som är stolt och kommer in liksom i SVT eller vad det nu kan vara. Det sänder vissa signaler.
Det blir genast politiskt på något sätt. Den personen kan inte bara vara, ja, men så här ser jag ut. Utan du blir, din kropp och ditt utseende blir politiserat då direkt.
Ännu mer än vad det redan är. Så att, och ja, den här liksom uppsatsen analyserade ju då, istället för att ta hudfärg som en rasmarkör, så blev ju håret det. Och med det kunde man också analysera den etniska liksom, kompositionen på de här arbetsplatserna. Och där också visa hur liksom, underrepresenterade afrosvenskar är i offentlig förvaltning, som någonstans ska jag tycka vara ledarna för det demokratiska Sverige och vara liksom förebilder för alla andra liksom arbetsplatser. Så att det var en hel del hål i den burken.
Men var det som att när du sa de här hålen och ändå påtalade det, kom en C-uppsatt, var det någon som hörde av sig? Eller du vet så här att shit, vi ser att det här är, ser ganska kast ut liksom. Mm-hmm. Eller var det som att man bara gick vidare?
Mm. De flesta vet ju redan om det här.
Ja.
Och det har ju, vi har jobbat med mångfald 20 år och vi har en handlingsplan och bla bla bla. Och ändå kallar de kokosbollarna för ändbollar liksom.
Va?
Ja, det händer. Mm. Mm. Så att jag menar, ja, alltså, ord utan handling, det är ju ingenting. Vi är väldigt bra på att köta och sen så på söndagskvällen gör vi något helt annat. Så det handlar också om att ja, men stå för det man säger helt enkelt. Att leva det livet som man preachar då. Så för mig, jag skiter i vad folk säger. Jag vill ju se. Mm. Jag vill se att man tar konkreta handlingar och jag vill se att det händer någonting. Och vi är väldigt, ja, som jag har märkt, vi är bra på det här pratandet. Vi har inte kommit dit än. Och jag tror att vi behöver höja flera röster och framförallt att så här, rasifierade personer ska finnas i alla sektorer så att vi kan göra en förändring. För mig själv personligen, jag bara säger, ja men typ SVT, det är inte för mig. Jag har inte sett en enda person som ser ut som mig eller som, ja så här. Så att det fanns inte på min karta helt enkelt. Men nu när jag har jobbat där så tror jag att man behöver vara fler. Det är ju så, man måste mobilisera sig och det är jätteviktigt. Det är ju en kamp underifrån. Så att, ja.
Men och du är ute och föreläser nu också med samma namn. Heter dina föreläsningar?
Ja, den heter Don't Touch My Hair. Ja. Sen har jag två till då som jag har lagt fram efter att det var väldigt mycket folk som ville att jag skulle föreläsa helt enkelt. Så att Don't Touch My Hair är den första.
Mm.
Och sen heter den andra You and Me Democracy. Det handlar om att inspirera människor till att vara skillnaden i sitt samhälle, helt enkelt, praktiskt. Och bryta ner maktstrukturerna i samhället och göra det väldigt enkelt och konkret för gymnasieungdomar och högstadieelever. Och sen den tredje heter Inta mångfaldsmarken. Och den är företagspeople, helt enkelt. För mig har det varit väldigt glädjande att se att så många ungdomar som kan pusta ut nu när jag har tagit upp det här ämnet på en akademisk nivå.
Mm.
För då är det liksom legitimt på ett högre plan att diskutera de här vardagliga företeelserna som är kopplade till en större struktur.
Mm.
Så att när jag föreläste för, jag tror det var Afrosvenska akademin, det var så här fullsatt. Och bara se svarta ungdomar. Och jag typ grät. För de var såhär bara, ja, äntligen typ. Och att vi kunde pusha varandra, vi kunde uppmuntra varandra. Och jag kunde också från den positionen som föreläsare också uppmuntra dem att våga inta vita områden. Helt enkelt.
Och det är så kul och bra att du säger det. För ibland så kan jag också känna när man, om man föreläser att, men du vet att det känns som att allting bygger på att du ska få andra människor och förändras. Att man ofta koncentrerar sig mest på att man ska få den vita personen att förstå problematiken. Och ibland kan jag känna att man fastnar där.
Ja,
för att det viktigaste är ju kanske inte att få den vita publiken att förstå. Utan det viktigaste är ju som du säger att känna att människor som lyssnar blir peppade. Bara nu lyfter vi det här. Men ofta så hamnar man att man sitter och pratar och om det var så himla kul när jag fick responsen ifrån den här och de förstod. Det var ingen av dem som skulle röra någon så här. Men du vet så här, förstår du vad jag menar? Att jag tycker det är så himla viktigt att man också pratar med varandra.
Mm. Och det är väl nog därför jag tycker det är också så viktigt att det är öppna rum man föreläser i. Jag har själv också anordnat så här gratis föreläsningar på stadsbiblioteket här. Just för att jag vill att ungdomar ska komma. Att det inte ska vara liksom kopplat till ett visst företag eller en viss liksom organisation. Och det tycker jag är och det är oftast på de platserna som jag har träffat mest liksom ungdomar eller unga vuxna eller äldre som är bara så här. Jag menar, nu är jag liksom 40 år gammal. Jag tänkte att jag kan inte göra så mycket mer. Men nu, typ. Och flera liksom kvinnor som jag vet, som också jobbar inom offentlig förvaltning, som har kört den här straight hair, don't care. Som har bara, nej. Nu tar vi kampen igen. Jättekul!
Men hur funkar det att liksom så här peppa och förespråka då naturligt hår?
Ja.
Utan att, så här, att de som inte liksom vågar det än eller som inte är där i sin liksom egen så här, vad ska man säga, utveckling eller vad som helst. Ja. Utan att så här slå ner på den som inte gör det. Det tänker jag på ibland i min egen så här politiska kamp. Alltså, att liksom inte så här skamma. Förstår ni vad jag menar? Att så här, hur är det något som du kanske inte ens har bemött att det är svårt? Liksom. Men hur tänker ni kring det?
Men jag har ju tre kvinnor i min familj som mina två systrar kör straight hair och min mamma som slutade rakt permanenta håret förra året faktiskt. Så att det har ju också, det har ju verkligen varit en sån kamp liksom, så här, gör jag den grej? Ja, men så här, jag tänker så här, få håret må bra, lufta det ibland, det är nice och byta lite typ så. Man kan testa, sen kan man raka eller så här permanenta det igen eller vad det nu är. Att man gör det till en så här, att man uppmuntrar folk istället. Kolla hur vackert det är och så visa lite exempel. Kolla hur snyggt det är. Att man kan variera sig. Och ofta så börjar det att säga, ja, men jag testade det typ. Och så bara, men det var inte så farligt. Och så bara, det är liksom inte som att sluta röka, utan det är, eller ja, för vissa kanske det är så. Men ja, så att uppmuntra dem istället och så här, kolla vilka snygga exempel det finns. Och att ni har det här håret med så många möjligheter och ändå väljer ni det och bara ha det rakt så här. Och då blir folk så här, bara, ja, men det är sant. Ja, men så här, men det funkar inte med den här klänningen. Vem har sagt att det inte funkar? Let me show you, typ så här. Så att, ja, positiva exempel och bara så här, ni har många alternativ. Testa, typ. Lägger det på den nivån istället. Och folk får ta det i sin tid helt enkelt. Jag vet att, ja, men håret betyder väldigt mycket. Just från den kontexten jag har växt upp i. Så att det var, även i min familj var det en stor grej att jag gick natural. Det var så här, bara, men varför då? Eller vad menar du? Vad vill du säga typ? Och så här, ibland kunde det vara andra så här eritreanska kvinnor på stan som bara, kom, jag ska fixa ditt hår. Så här, och man bara, nej, alltså det är fixat. Så det är fortfarande lite så här, folk bara, ja, men det är hon typ så här. I min lilla eritreanska community. Men många har ändå så här börjat diskutera det här. Men varför är light skin värderat högt? Varför är mjukt curly hair, alltså efter, varför strävar man efter det liksom? Mm. Och då kom jag ihåg att en kvinna faktiskt, hon sa till mig, hon bara, du har tur att du är liksom ljusbrun, därför passerar ditt afro, men om du hade varit mörk och hade ett afro, då hade det inte funkat, så det är en bit kvar liksom. Men det, ja, den kontexten har jag ju växt upp i. Mm. Och sen då att igen då få ta en smällen från resterande av samhället. Av med vita människor som tar på ens hår i busshållplatsen eller vad det nu kan vara.
För det händer alltså. Jag kan inte förstå hur det går till. Vad man tänker. Att det är så beyond gränslöst. Att göra det.
Man tänker ju nog inte. Man bara så här gör. Men jag faktiskt, jag tror det var nu i veckan, det var en kvinna som faktiskt frågade. Det var min mammas arbetarkollega. Mm. Och hon frågade faktiskt. Och då kände jag så här, och mamma bara så här, tittade på mig. Jag bara, ah, men du får känna. Så, här. Så att nu har en person frågat i alla fall.
Och då är frågan liksom, får jag ta i ditt hår?
Ja, får jag känna på ditt hår typ. Det ser så mysigt ut typ. Och vissa vill såhär, eller såhär, sova på det typ. Och jag bara såhär, get a pillow.
Va? Sova? Ja, men ja, alltså, luta sitt ansikte mot håret.
Det är så knäppt, men jag har ju såhär.
Men vadå, alltså folk som du inte känner alltså?
Ja, det händer, ja. Ja, det är jättekonstigt. Men, och ja, så att jag, nu skrattar jag åt det för att jag bara, ja. Men i början så var jag såhär, jag orkar inte, så jag lät alla såhär känna, för jag orkar inte typ. Det är, ja, så att ibland faktiskt för att jag inte orkar, ibland så plattar jag håret för att jag så här, och en vecka utan händer typ, eller så sätter jag upp en stram bulle typ. Men ja, så det är verkligen så här, vad vill jag med det här mötet, vad vill jag i det här rummet? Man får verkligen de här strategierna, de finns med hela tiden. Som när jag sökte jobb inom regeringskansliet och jag bara, åh, det här kan vara kul typ. Och då var det en annan vän till mig som hade redan varit i den processen. Och hon bara, men du vet ju vad som gäller med håret va? Jag bara, vadå? Ja, men då får du, ja men så här, tie it back typ. Och jag bara så här, nej det vill jag inte typ. Men det är ju ingen slump att typ så här, Michelle Obama, Alice Ba, Condoleezza Rice, de här kvinnorna, alla har ju rakt hår liksom. Det är ingen slump.
Du lyssnar på Nyfiken brun.
Nu de senaste åren så har ju samhället villat prata väldigt mycket om just sånt här med håret och kulturell appropriering och annat. Och vad tänker du liksom, för vita hippies har dreads?
Alltså jag är inte den som ska gå in och säga till folk vad de får och inte får.
Nej, men vad tycker och tänker du om det liksom? Tycker du att det är en kulturell appropriering?
Med dreadlocks?
När vita har dreadlocks?
Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag verkligen. Samma sak som en tjej på kontor som hade alltså cornrows. Alltså jag stirrar på henne hela dagen. Alltså, skäms inte ens, så tänker jag. Men återigen, folk får göra vad de vill, whatever. Men jag tänker ju så här, folk borde ju veta var det kommer ifrån och ändå så här, respektera bakgrunden till det. Dreadlocks är ju inte så här bara någon cool grej man gjorde, utan det var ju en frisyr som uppkom att slavarna, de trängdes ju in i de här båtarna och var där flera månader, liksom hade inte tillgång till dusch eller vet, rak, ingenting. Så när de kom ut ur båtarna så hade deras hår växt och formades till de här klumparna. Mm. Och när de kom i land då så sa de här slavägarna, oh what a dreadful hair, typ. Därför kommer dreadlocks, att det var dreadful hair. Mm. Så jag menar, det finns en historia bakom det. Och när man inte känner till den historien och acknowledge var det kommer från, det är appropriering. Men ja, och det, ja, det snackas ju jättemycket om det. Jag kommer ihåg att jag såg en bild, jag tror det var på ett Facebook-flöde, så var det två vita modeller som hade så här hår, alltså så här bollar, knyttet håret till så här bollar. Och så stod det mini buns by typ. De gick för Marc Jacobs eller någonting, gick de med en runway. Jag tror det var Marc Jacobs. Men någon så här känd vit designer. Och så bara en jättelång så här tråd under. Bara, men det är ju inte minibuns. Det är ju en afrikansk frisyr som heter bantunots typ. Så det var en jättelång diskussion om det. Så också en så här frisyr som man har approprierat och säger att det var typ Marc Jacobs eller vem det nu är som har kommit på det där. När det är bantunots från Västafrika liksom. Och jag bara så här. Ja, så det är mycket så är det. Att det är liksom coolt att vara svart, men ingen vill vara svart. Det är verkligen så. Mm. Den kampen, det jobbiga, den strukturella rasismen, allt det här. Det är ingen som vill ha det. Men man tycker ändå det är coolt att kunna ha ett afro på liksom maskeradfesten.
Typ. Ja, men för att det modet har ju blivit alltså rent klädmässigt. Men just med halsband och alltså mycket sånt. Att det känns som att de senaste åren så har det verkligen peakat. Ja. Och sen så nu i den här kulturella approprieringsgrejen så har det ju varit som att jag tänker att många har gått in i sin garderob och bara, wow, det här går bort, fan. Alltså att det har blivit en sån, du sitter och nickar, har du varit inne i din garderob?
Nej, inte så bokstavligen, men absolut. Jag tänker ju ofta och mycket på det där. Ja. Jag tänkte på det bara nu när du kom hit idag, Salem. För du har fantastisk tunika på dig. Du är väldigt snygg. Och jag vet ju inte ens vad plagget heter. Ja. Till exempel bara där. Ja. Det heter
dashiki.
Ja, en dashiki har du på dig. Tänk om jag skulle vilja ha en sån snygg dashiki, liksom. Mm. Att det hade ju känts väldigt, väldigt märkligt. Och så tänker jag ibland att kan kulturell appropriering, alltså kan det ta slut någon gång? Alltså förstår ni vad jag menar? Om ett plagg börjar liksom vandra. Mm. Liksom, det kan ju vandra mellan klasser, men det kan också då vandra mellan så här kulturer och så. Ja. Och är det någonsin av godo?
Problemet är ju det här med att man tar en marginaliserad grupp, liksom attribut, kläder, hår, whatever. Och sen gör det fashionable, snyggt och alltså eftersträvans. Alltså att alla vill ha det helt plötsligt. Men när jag går in med mina inbakade flätor och ska jobba som försvarsadvokat, alltså det går inte. Men när Becky har det är det helt okej. Okay. Alltså det är det som är det problematiska här. Att det är liksom ugly och oprofessionellt och allt vad det är. När representanter för den gruppen väl har det. Mm. Men sen är det skillnad mellan kulturellt utbyte och kulturell appropriering. Men det är också en linje som man får diskutera.
Ja, men och jag tänkte på det för att du sa tidigare i samtalet. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad du sa. Men du pratade om så här normaliseringsprocess, tror jag. Mm. Alltså, och det, då tolkar jag det att det är också när ett plagg förekommer oftare i liksom samhället. Alltså så att det liksom, ja, vad är det när det blir normalt? Vad har hänt då? Att det blir för den vita normen så blir det mindre farligt? Eller vad betyder det egentligen?
Ja, det är lika laddat som det är nu till exempel. Att man ser att allt fler afrikaner i det här fallet vågar, nu är inte jag ens från Ghana, but I'm African. Att vi vågar stå upp för det och vågar bära det som om det var vilket plagg som helst. Och när det blir vanligare bland oss så blir det mindre laddat, tror jag. För att man ser det, man ser i tv, man ser det överallt i reklam. Så att då blir det inte en grej. Men nu när man ser en svart kotte av alla andra 200 000 som finns här i Sverige så blir det en sån jobbig grej, typ. Mm. Och det är för att jag är den enda som har det. Plus med ett afro. Och, ja, så det blir lite så här, woo!
Maxat. Ja, men
precis. Och jag fick väldigt mycket attention i tv-huset också. De bara såhär, wow.
Jag kan tänka det.
Wow, du såhär, så estet typ. Jag bara,
vad var du?
Estet.
Nyfiken brun.
Men du, får prata om något helt annat som jag är nyfiken på av privata skäl. Berätta om vad du dansar.
Ja!
Jag är ju gammal dansare.
Jo, men det vet jag. Jag är hiphopdansare från början. Vad det nu innebär. Jag har dansat mycket old school hiphop. Och sen lite nyare hiphop då. Battlat väldigt mycket i det också. Men nu de tre senaste åren har jag rört mig mer mot Afrika. Så dansar klubbdanser från Nigeria och Ghana framförallt. Så typ,
vad heter de?
Det är så Azonto, det är den största då. Som har dansat till deras klubbmusik också. Så typ, man ska säga att Wizkid är Nigerias David Guetta typ. Aha. David Guetta. Fast, ja, våran house då. Så att, och då har jag, lärt mig de här danserna och även blandat med dancehall från Jamaica. Mm. Och dansat mycket för dansare därifrån. De har kommit och haft workshops här. Så vi har lärt oss från dem då och mixa det med lite hiphop. Så vi kallar det Afrofusion. Och jag har undervisat det på en dansskola i Mölndal i kanske 3 år.
Sen, ja, du undervisar ju där, ja, på Twisted Fit.
Ja, precis. Mm. Och nu har jag lämnat över det till min dansvän, danskollega. Vi har ju en grupp som heter Laces. 3 tjejer. Så att vi rappar tillsammans och blandar även salsa, för en av dem är från Chile och den ena är från Iran. Så vi mixar ihop det lite. Och dansat musikvideos bland annat för en känd artist från Nigeria som heter Timaya.
Mm. Men vad tänker du om det då, ifall vi vill nu prata om kulturell appropriering?
Mm-hmm.
Just den här vågen av afrodans. Att liksom så här Friskis och Fläskis har dratt in liksom. Ja, men jag var på någon sån bara för att jag ville prova och se vad fan det var liksom. I mitten stod det då en kritvit kvinna som liksom, ja men också, ja men jag har varit nere några år i det här landet och ja, och man bara, men gud, att det är ingen, alltså att alla bara är med på det, att det är så himla härligt och exotiskt. Och att det blir ju då, när jag pratar om det då som på Friskis, det är ju ett extremt exempel.
Ja, det är det.
Men hur funkar det till exempel på en dansskola, där pratar man om liksom just arvet, vem som bär vad, eller förstår du vad jag menar?
Ja, för mig har det varit jätte, med tanke på att jag är väldigt så här, politiskt så, jobbar så och mycket med opinionsbildning, så har det varit väldigt viktigt för mig att adressera var. Vilka länder, idag kör vi liksom Azonto från Ghana, det var den här snubben som bla bla. Alltså väldigt viktigt för mig, specifikt i geografin också, för att jag tycker det är så problematiskt idag att man pratar om Afrika, typ. Men det är 52 länder. Och folk kan inte ens säga 10. Alltså det är så himla jobbigt.
Men det verkar också som att folk tror att Afrika är ett land.
Ja, man har ju på, jag vet ju på flera gym såhär, afrikansk dans typ såhär. What the fuck is that? Alltså jag fattar inte. Och så går man in så står de och bara såhär hoppar runt typ. Jag bara... Really?
Mm.
Så att, det var väldigt viktigt för mig. Och det var också anledningen till varför jag kallade det Afrofusion. För att det var så många olika länders danser som jag blandade. Och därför var jag noggrann med att säga vilka de var också. Men jag hade till och med personer från Nigeria och Ghana som tog mina klasser. Så att det, och där tyckte jag att det kanske var lite konstigt om jag som inte ens kommer från Nigeria och Ghana. Jag är från Eritrea, Östafrika. Men det kändes så konstigt att lära sig från mig då som... Men de var såhär, men du dansar precis som mina kusiner, typ. Du kan det här. Jag ser att det var känslan. Så då var det inga problem.
Nej, för det är ju också liksom, där kan du, någonstans så måste man ju också, alltså man skulle ju inte kunna dansa någonting om man bara såhär, men jag kan inte ta en Afrofusion-lektion av någon som inte kommer. Alltså du, så funkar det ju inte, men det blir ju ändå liksom extremt när vi då pratar afro på Friskis liksom.
Ja, precis.
Men att jag just kunna möta upp det. För att det som kan provocera mig så mycket med det här är ju just att, men att många pratar om Afrika som ett land. Och att det är så mycket okunskap. Att man så här, framförallt när det gäller dans, att dansen, när jag breakar så, det är så mycket historia. Mm. Och man ska veta liksom var saker kommer från. Och det tycker jag är så himla bra. Men ibland så känns det då som att i alla de här processerna, när det liksom för afro, liksom stilen har ju vuxit jättemycket. Mm. Och att jag blir så här, men ni måste veta var. Så det är ju skitgrymt att du just berättar. För att jag har haft många diskussioner om just det här med dansar. Mm. Att man bara, man kan inte bara ta något. Vi har pratat väldigt mycket om vogingen.
Ja, just det.
Att det på något sätt kom hit. Och sen så var det bara liksom en massa vita house som man, som liksom skulle representera vogingen. Och man bara, men har ni någon historia kring det här liksom? Förstår ni vad det är ni gör?
Mm-hmm.
Att man inte bara kan säga, det var jättekul, nu tar jag det här och nu ska jag bedriva liksom någon slags vogingkamp. Och man bara, really?
Ja, det är just därför jag tycker det är så viktigt med workshops. Mm. Alltså att man hämtar de personerna som har varit med och byggt det. Eller som kanske är lillebror till den personen, eller vad det nu kan vara. Så att de kan få berätta den historien medan vi får lära oss stegen eller dansen eller vad det nu kan vara. För att det går ju hand i hand liksom. Och ja, men verkligen. Och så som jag har fått lära mig om hela den vågrörelsen. Det kommer ju liksom från gayklubbarna i New York. Alltså det är så sjukt viktigt att det är ju den kampen liksom. Och det blir så konstigt om jag ska liksom, alltså så här, jag måste veta vad det handlar om. Och så är det mycket med anledningen till varför jag tyckte det var så viktigt också att ta upp de här afrikanska danserna. Är ju också för att jag vill vara en representant för den kulturen, det som händer nu. Det är en väldigt stor förändringsprocess i Afrika. Man hör om Akon som ska liksom starta upp massa elektricitet för 600 miljoner i Afrika. Och liksom, alltså så här, ja, men visa på att Afrika och alla de här länderna är mycket mer än vad folk vet. Och så här, ja, men verkligen visa hur det är på riktigt egentligen. Och jag var liksom i Etiopien förra sommaren och liksom berättade hur det var där. Och också bryta mycket av de här fördomarna som finns. Att vi sitter liksom i lerhyddor och typ väntar på att den vita mannen ska ge oss vatten. Liksom. Alltså så här, det är inte så. Spräcka de liksom ballongerna.
Det är inte så.
Det är verkligen inte så. Och jag tror folk behöver höra det.
Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Det var grymt, jättekul.
Salem Johannes, gäst i Nyfiken Brun för den här gången. Ha det fint, lycka till med allt.
Ja, kör hårt.
Tack.
Kommer ta över, vet jag.
Ja, vi ses ju i krokarna ju.